Ja, det vi hörde här var den tjeckoslovakiska nationalhymnen. En hymn som liksom landet Tjeckoslovakien kommer att delas upp i två delar nu vid midnatt. Alltså en tjeckisk del och en slovakisk del. Att en stat försvinner och två nya uppstår mitt i Europa under fredliga former är egentligen anmärkningsvärt. Med tanke på hur man försöker lösa liknande problem i till exempel Jugoslavien och andra länder i före detta östblocket. Men frågan är ändå hur många det är som så här 5 i 12 egentligen applåderar och välkomnar de två självständiga staterna Tjeckien som det nu kallas för och Slovakien. Vår Östeuropa-korrespondent Kjell Albin Abrahamsson befinner sig just nu i landet som snart inte finns.
Jag står på det torg i Bratislava som numera heter Slovakiska nationalupprorets torg. Ett mycket lämpligt namn en dag som den här. Just här ska om knappt 8 timmar de stora festligheterna äga rum. Den tjeckoslovakiska flaggan ska då halas och den slovakiska hissas. Det blir klockspel, musik, parader, fyrverkerier och tal. Allt kommer att direktsändas i den slovakiska televisionen. Firandet är betydligt mer påkostat här i Slovakien än i Tjeckien. Men just nu, de här sista skälvande timmarna av det 74 år gamla Tjeckoslovakien, just nu så märks inte mycket av att det om några timmar ska skrivas historia. Jag försöker verkligen känna de historiska vingslagen, men det enda jag känner är en 8-9 gradig kyla och en bitande vind. Nej, det var faktiskt inte tänkt som en symbol. För många människor här i Slovakien kommer naturligtvis att känna en känslomässig värme nu när en 1000-årig slovakisk dröm äntligen förverkligas. Säkert ligger det något i vad jag hört många gånger den här hösten och vintern. Med Tjeckoslovakiens delning känner tjeckerna att de förlorar något medan slovakerna att de vinner något.
Koniec federacije. Končí Československo dneska o polnoci, tak ho pochováváme symbolicky.
A symbolicky, tak?
Symbolika. Koniec Československa.
Aha. A to smutno?
Veselé.
Veselé, tak?
Veselé. To je veselý pohreb. Veselé.
Där står alltså vid en likkista, en svartmålad likkista, och där så ligger blommor och där så finns också ett anslag om att Tjeckoslovakien har avlidit den 31/12/1982. Och mannen som stod bredvid frågade om det var tråkigt att Tjeckoslovakien försvinner. Nej, säger han, det här är en glad begravning. Och det är nog så som de flesta slovakerna känner det idag vid denna symboliska likkista.
Strašne nekulturne, čo sa tu narobí. Taký spôsob minikulturný pre rozchod dvoch národov, ktorí žili 74 rokov spolu. Nedôstojné.
Det är inte kulturellt eller kultiverat och det är inte snyggt att göra på det här viset, säger den här damen. Vi är i alla fall två folk som har levt tillsammans i 74 år och så här med en likkista, det får man inte göra. Att du är smutne, ja?
Det är väldigt smutne, väldigt smutne.
Ja, den här damen var alltså mycket, mycket ledsen för vad som sker idag. Men för oss som då varken är tjecker eller slovaker, finns det något glädjande med den här delningen? Ja, naturligtvis. Det är oerhört glädjande att delningen gått helt oblodigt tillväga. Att inte ett enda skott har avlossats. Att det här är ett nyår med fyrverkerier och inte som i Sarajevo med krigiska raketer och bomber. I natt skrivs verkligen historia också i en annan bemärkelse. Bara 55 kilometer härifrån Bratislava ligger Wien, en gång huvudstad i det stora Habsburgska imperiet. Tjeckoslovakien och Jugoslavien bildades som en direkt följd av det Habsburgska imperiets sönderfall efter första världskriget. Vad vi nu upplever om några timmar är så att säga den sista konsekvensen av dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Varken Jugoslavien eller Tjeckoslovakien finns vid tolvslaget längre kvar. I motsats till vad många tror så hade tjecker och slovaker fram till 1918 aldrig tidigare bott i samma land, om man undantar en kort period på 800- och 900-talet då Stormären var ett gemensamt rike. För trots namnet Stormären betraktade slovakerna det som sitt hemland. Men därefter hamnade slovakerna under ungrarna i 1000 år. Fram till 1918 alltså. Och under andra världskriget så fanns faktiskt ett självständigt Slovakien. Det vill säga, om man sätter ordet självständigt inom citattecken, eftersom andra världskrigets Slovakien existerade uteslutande på Adolf Hitlers villkor. Vad skulle då bli av det självständiga Slovakien, den fattigare delen av Tjeckoslovakien? Ja, idag så får alla människor här gratis åka spårvagn och buss. De får gratis följa festligheterna. Varje stad som firar självständigheten har till och med fått ett statsbidrag på motsvarande 1 svensk krona och 30 öre för varje slovak. Inte särskilt mycket, men alltid något. Det ska bli intressant att se hur många som kommer hit för att fira, hur många som så att säga kommer av övertygelse och hur många som kommer av pur nyfikenhet. De människor som jag hittills har talat med, där har det ju varit ganska så blandade känslor. Förutom symboler som statsflaggan, vad är det egentligen som kommer att bli nytt i morgon, den första dagen som en suverän stat? Jo, imorgon så införs en rad nya skatter, bland annat så höjs inkomstskatten och de sociala avgifterna höjs också. Arbetslösheten, som redan är 3-4 gånger högre här än i Tjeckien, den kommer att stiga ytterligare, så och inflationen. Tills vidare är valutan gemensam för Tjeckien och Slovakien och så kommer det troligtvis att bli åtminstone fram till sommaren. Men sen räknar ekonomerna med att den slovakiska egna valutan kommer att bli köpsvagare än den tjeckiska. Ja, som ni hörde, det här blev en ganska dyster uppräkning, men också slovakiska politiker har svårt att få fram en övertygande lista på fördelar med skilsmässan. Känslor verkar vara viktigare än logik och matematik, åtminstone på kort sikt. Vi kommer att vara fria att göra våra egna misstag, sa nyligen en slovakisk politiker. Och säkert ligger det en hel del i det. Tidigare fanns nämligen en slovakisk benägenhet att skylla allt på Prag och på tjeckerna. Men redan i morgon så får den kritiken istället riktas mot de egna. När Tjeckoslovakien bildades för 74 år sedan så var det ett land inte bara med tjecker och slovaker utan också med judar, tyskar, ungrare, polacker och zigenare. Och den nya republikens första president, Tomas Masaryk, han sa något klokt apropå den här folkblandningen. Han sa så här: ni behöver nödvändigtvis inte älska varandra för att leva tillsammans i fred. Ett ganska pragmatiskt råd. Men det gick alltså inte att leva tillsammans för de två största folkgrupperna, tjecker och slovaker. Jo, under kommunismen så gick det, eftersom nationalistiska strävanden då trycktes ned. När den så kallade sammetsrevolutionen genomfördes 1989 blev det också fritt fram och tillåtet att spela på de nationella, eller om man så vill på de nationalistiska strängarna. Och vad som nu sker om några timmar är på så sätt en logisk konsekvens av sammetsrevolutionen och av demokratins införande. Hur det kommer att gå för Tjeckien och för Slovakien, det vet vi ännu inte. Men vad annat kan vi göra än att önska Europas nyaste nationer lycka till och gott nytt år. Det här är Kjell Albin Abrahamsson för Utrikesekot i Bratislava, i landet som ytterligare några timmar heter Tjeckoslovakien.
Och samtidigt som Tjeckoslovakien snart går ur tiden är också tiden för 1992 års sista Utrikeseko slut. Jag önskar er ett gott nytt år. Adjö.
Och svensk TV rapporterade så här nyårsaftonskvällen 1992.
Vid midnatt så förändras Europas karta igen. Det nuvarande Tjeckoslovakien som bildades 1918 delas i två stater, den tjeckiska republiken och Slovakien. Och med tanke på utvecklingen de senaste åren så var det kanske oundvikligt.
Om bara några timmar är det dags för ännu ett nytt tidevarv. Uret på den gamla rådhusplatsen i Prag visar tid och månad och år och planeternas ställning. Och en gång i timmen cirklar figurerna runt. Det har sett likadant ut sedan 1400-talet. Men allt runt omkring det förändras. Tjecker och slovaker talar samma språk och det är mycket nog. Men i övrigt är likheterna få. Böhmen, Mähren och en del av Schlesien, det vill säga det som kommer att bilda den tjeckiska republiken, hörde förr till Österrike och den delen av dubbelmonarkin. Slovakien var en ungersk provins. Idén att slå ihop delarna till ett land föddes efter första världskriget 1918 och drevs främst av den man som blev landets första president, Masaryk. Det höll fram till andra världskriget då den tjeckiska delen blev ett tyskt riksprotektorat och Slovakien blev en lydstat under det tredje riket. Efter kriget blev det återigen Tjeckoslovakien, en stat som styrdes med benhård hand av kommunisterna. Fram till 68, då Alexander Dubček under Pragvåren införde stora lättnader. Men han fick se sig, som det hette, hjälpt av Warszawapaktens styrkor för en återgång till det gamla. Och så ännu en ny tid, drygt 20 år senare, den så kallade sammetsrevolutionen. Inte en enda avlossad kula, men ett nytt östra Europa. Och en så kallad dissident vid namn Václav Havel blev president. Men ofta när omvärlden talade om Tjeckoslovakien så var det tjecker och framförallt Prag de syftade på, inte Bratislava. Och missnöjet grodde allt starkare i Slovakien mot den tunga tjeckiska dominansen och inte minst Prags centralstyrning. Den här mannen satte igång skilsmässoprocessen, den slovakiske ledaren Meciar. Med sina valuttalanden om slovakernas, som han sa, heliga rätt att styra sig själva, så var han den man slovakerna önskade sig. Efter valet av honom kunde följden bara bli en. Ett Europa som om några timmar får två nya nationer.
Tidigt den 1 januari 1993 i Slovakien.
Vår korrespondent pratade i förmiddags med en renhållningsarbetare i Bratislava som höll på att röja upp efter nattens festligheter.
Får man bäddar får man ligga, säger den här mannen som är renhållningsarbetare. Och han står och sopar här på det torg där de stora festligheterna ägde rum i natt. Den här mannen, han sa också att han vet att 1993 kommer att bli ett svårare år, men redan 94 hoppas han att det ska bli bättre. Men sedan, allting beror på oss människor, inte på regeringen. Ja, så vankelmodig är alltså stämningen första dagen i det fria, oberoende Slovakien, som alltså skildes ifrån sina tjeckiska bröder efter att ha bott tillsammans i 74 år. Det här är Kjell Albin Abrahamsson i Bratislava. Det här är Kjell Albin Abrahamsson i Bratislava.
En historisk återblick från år 1939.
Efter München hade Churchill anmärkt: jag tror att vi inom några år, kanske inom några månader, ska få se Tjeckoslovakien uppslukat av nazistriket. Enligt senare vittnesutsagor var inte heller Hitler efter München så belåten med halvmesyren Sudetlandet. Nu har den fördömda karln, det var Chamberlain, lurat mig på att marschera in i Prag, hade han klagat. Försummelsen reparerades i mars. Den 14 mars kallades Tjeckoslovakiens nye president Hacha, Beneš hade nu lämnat landet, och utrikesminister Schwalkowski till Berlin. Klockan ett på natten tog Hitler emot och meddelade att Böhmen-Mähren skulle ockuperas av tyska trupper och därefter tas under tyska rikets beskydd. Det var inget att resonera om. De tjeckiska statsmännen fördes ut i ett angränsande rum och skrämdes från vettet av Göring, Ribbentrop och Keitel. Göring jagade den sjukliga ålderstigna Hacha runt bordet och skrek att Prag skulle bombas klockan sex samma morgon om han inte gav med sig. Hacha svimmade, men Hitlers livläkare, doktor Morell, fanns till hans och gav honom en spruta så han kvicknade till så pass att han kunde ringa till Prag och meddela att allt motstånd måste inställas. Klockan fyra undertecknades en överenskommelse enligt Hitlers önskan. Fyren blev så uppspelt att han rusade in i sina sekreterares rum och sa att de kunde få kyssa honom. Mina barn, utropade han, detta är den största dagen i mitt liv. Jag kommer att gå till historien som den största av alla tyskar. Sen var det iväg Prag.
Det föll på Goebbels silvertunga att kungöra den gjorda överenskommelsen i radio. Det allvarliga läget hade underkastats en prövning i all öppenhet, hette det. Full enighet hade uppnåtts. Tjeckoslovakiens statspresident ville förtroendefullt lägga det tjeckiska folket och landets öde i tyska rikets ledares händer. Ledaren hade accepterat denna förklaring och uttalat sitt beslut att ta det tjeckiska folket under tyska rikets beskydd och att det trygga en självständig utveckling av dess nationella liv i överensstämmelse med dess egen art.
Das Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt. Der Führer hat diese Erklärung angenommen und seinem Entschluss Ausdruck gegeben, dass er das tschechische Volk unter den Schutz des Deutschen Reiches nehmen und ihm eine seiner Eigenart gemäße autonome Entwicklung seines völkischen Lebens gewährleisten wird. Zu Urkund dessen ist dieses Schriftstück in doppelter Ausfertigung unterzeichnet worden. Berlin, den 15. März 1939.
Klockan nio var de första tyska trupperna i Prag. En del av pansarvagnarna fick visserligen motorstopp i snöyran, men det spelade ju ingen roll när de kom som tillkallade vänner. På den gamla böhmiska kungaborgen Hradschin hissades hakorsflaggan. Eftersom tyskarna lagt beslag på landet efter särskild inbjudan, samma förfaringssätt som i Österrike året förut, fanns det ingen formell anledning eller möjlighet för västmakterna att uppfylla sina givna garantier gentemot Tjeckoslovakien. Det var ju inte fråga om erövring utan av ren omtanke och välgörenhet som tyskarna marscherade in.
–27 januari 1992.
Igår kväll blev det klart. Den nya tjeckiska republikens första president blev samma man som var det gemensamma Tjeckoslovakiens sista president, alltså Václav Havel. Och i Slovakien ska parlamentet idag rösta om sin nya president.
Av det tjeckiska parlamentets 200 röster behövde Havel 101. Han fick 109. Men vägen fram till den nödvändiga majoriteten och det femåriga förordnandet som statsöverhuvud, den vägen var kantad av en 5 timmar stormig debatt som avbröts av ett bombhot. Parlamentssalen genomsöktes, ingen sprängladdning kunde hittas och den skrikiga debatten återupptogs. Det högernationalistiska republikanska partiet slog nya egna bottenrekord i argumentationsteknik. De 4 regeringspartierna som stödde Havels kandidatur, de fick vid ett tillfälle nog av smutskastningen och tågade helt sonika ut. Havels popularitet bland allmänheten har minskat väsentligt sedan den så kallade sammetsrevolutionen 1989. Många tjecker anklagar den 57-årige före detta dissidenten och dramatiken för att han gjorde för lite eller inget alls för att stoppa delningen av Tjeckoslovakien. I Slovakien röstade igår parlamentet också om ny president, men av de 4 kandidaterna fick ingen nödvändiga 3/5 majoritet. Trögt i portgången alltså för Slovakien, medan Tjeckien får tillbaka Havel med samma Mona Lisa-leende, men politiskt mer tilltuffsad än tidigare. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Februari 1993 om medborgartillhörighet.
I helgen har tjecker och slovaker köat för att byta sin valuta. Från midnatt gäller nämligen olika valutor i Tjeckien och Slovakien. Spekulation och valutautförsel från Slovakien har nu tvingat fram en snabbare valutauppdelning än vad som var planerat. Och många slovaker försöker också få tjeckiskt medborgarskap eftersom de räknar med att det blir tjeckerna som får den bästa ekonomiska utvecklingen i fortsättningen.
I Prag vill nu regeringen efter skilsmässan från slovakerna snabbt ta steget till marknadsekonomi och till Västeuropa. Vid gränserna mellan Slovakien och Tjeckiska republiken finns en nyårsdag nybyggda tullstationer. Man behöver inte visa pass vid gränsen, men för lastbilschaufförerna så gäller nu tull- och pappersformaliteter. På tjeckiska sidan köar slovaker för att söka tjeckiskt medborgarskap. Det finns många familjeband och kontakter och de som kan tycks välja att bli tjecker.
No, bydlím tady a pracuju tady, tak žádám o to občanství, abych...
But you have a Slovak background or how come?
Ne, já jsem se na Slovensku akorát narodil, ale žiju celou dobu vlastně tady.
20 roku jsem vdaná v Hodoníně. Mám tu rodinu, tak nevidím důvod, proč bych si nežádala manželství v České republice.
Det stora samtalsämnet här är pengar. På Tjeckiska nationalbanken finns redan de nya tjeckiska sedlarna. Och gamla tjeckoslovakiska sedlar får tjeckiska märken. Vilken dag som helst nu ska den gemensamma valutan delas. Och alla räknar med att den slovakiska kronan då blir den svagare. Att tjeckisk ekonomi och den tjeckiska kronan blir den starkare. Och därför spekuleras det. Många slovaker sätter in sina pengar i tjeckiska banker.
Chodí, ano, samozřejmě chodí ze slovenské strany, a ne, buď teda osobně, anebo prostřednictvím svých známí, protože tady jsou ty vztahy takové jako vzájemně dobré, no.
I huvudstaden Prag är det något av byggrush. Nystartade privata byggfirmor bygger nu och rustar hyreshus, hotell och affärer som privata ägare har tagit över. Vid privatiseringen här har man lärt av de andra tidigare kommunistländerna. Jämfört med före detta Östtyskland går man långsammare fram, men det går snabbare här än i Polen och Ungern. Oron gäller prisutvecklingen. Vid årsskiftet infördes nya skattesystem och moms mervärdesskatt. Och priserna på livsmedel har nu stigit mellan 10% och 20%, medan löner och pensioner ligger still.
Det är mat. Det är mat, Sverige. Mat. Jag är duchotse. Samma. Takže je to na mě hodně.
No, tak nevypadá to moc dobře, ale jako já jsem optimista a myslím si, že to má nějaký smysl, že ta budoucnost bude lepší, bude to chvíli trvat, ale rozhodně je to lepší, no.
November 1993.
Under kommunisttiden uttalade Amnesty många gånger sitt stöd för samvetsfången Václav Havel. Nu har presidenten Václav Havel fått ett brev från samma Amnesty, men den här gången med kraftig kritik. Kritiken gäller den nya ärekränkningslag som det tjeckiska parlamentet antog i förra veckan, men som presidenten inom 15 dagar måste underteckna för att lagen ska bli giltig. Den nya lagen säger att den person som offentligt förtalar den tjeckiska republiken, dess parlaments- eller regeringsmedlemmar kan straffas med fängelse i upp till 2 år. Amnesty skriver i sitt brev till Havel att lagen tydligt strider mot yttrandefriheten så som den definieras i internationella konventioner som också Tjeckien har undertecknat. Om Havel sätter sin namnteckning under lagen och om tjecker döms enligt ärekränkningslagen så kommer medborgarrättsorganisationen att betrakta de här fångarna som samvetsfångar, alltså precis som Amnesty såg på Havel under kommunisttiden. Från den tjeckiske presidentens kansli finns tills vidare bara en kort kommentar att Václav Havel kommer att rådfråga advokater innan han beslutar sig för att eventuellt skriva under. Kjell Albin Abrahamsson, Warszawa.
Januari 1994. En rapport från Tjeckien.
Jag ser kvadratmil av rost och taggtråd, ogräsbevuxna landningsbanor och ruttnande vakttorn och möglande kaserner. Röda arméns, Milovice, var en av de största militärbaserna i världen. Det var från den, belägen 4-5 mil utanför Prag, som Sovjetunionen höll Tjeckoslovakien i ett strupgrepp, en stad med tiotusentals soldater och deras familjer. Men nu, med sina silos för missiler, sina hangarer och stridsvagnsgarage och sina skolor och sjukhus och idrottshallar, allt i gruvligaste förfall, och med trupperna tillbakadragna till Sovjet och med Warszawapakten upplöst, står den som en symbol över det militära vakuum som råder i Centraleuropa. Det var det vakuum som Tjeckiens ledare och Slovakiens och Polens och Ungerns ledare önskar fyllt genom att deras länder släpps in som medlemmar i NATO. Men icke. De förnöjer sig med, och det står ännu tydligare klart efter president Clintons tal i Bryssel igår kväll, med att vara partners för fred. Ett sätt att stå på tillväxt för medlemskap i en odefinierad framtid. De frispråkiga presidenterna Wałęsa och Havel har bittert talat om västvärldens feghet, brist på fantasi och generositet. Spökena från München 1938 och Jalta 1944 växte liv. Men presidenterna, som möter Clinton i Prag imorgon, kommer sannolikt att med leenden och handslag acceptera smulan från NATOs bord. Ty som en tidningsredaktör i Prag igår sa, tiggaren kan inte välja. Skälen till att NATO inte vidgas, förutom strävan att inte utmana Rysslands rastlösa generaler och nationalister, är pragmatiska. NATO är till för försvar. Det är inte en filantropisk institution. De fyra östländerna i försvarshänseende med sina Warszawapaktsvapen och med sin officerskårsutbildning syftande till offensiv just mot NATO-länderna, de är ingen tillgång. Det krävs anpassning och sånt tar tid. Kring ett par av regimerna finns det dessutom töcken av instabilitet. Slovakien har bekymmer med att upprätthålla mänskliga fri- och rättigheter. Det finns en etnisk konflikt i luften med Ungern. Det är Ungern där Toj nu uppkallas efter gamla fascisthövdingar. Och Polen har just tillsatt en regering av ex-kommunister. Men vi i Tjeckien, så var meningen igår kväll på bykrogen i den ruttnande gamla militärstaden Milovice. Vi tjecker har rena fingrar. Jag förstår inte varför vi blandar in de andra länderna i vår NATO-ansökan. Staffan Heimersson, Milovice i Tjeckien.
En historisk återblick på 1968. En rapport den 18 augusti 1994.
När Warszawapaktens armé rullade in i Tjeckoslovakien 1968 för att stoppa den så kallade Pragvåren fanns två östtyska divisioner i beredskap för att slå ner eventuella hjälpförsök från NATO. Den här nyheten finns att läsa i en tysk rapport.
Den 21 augusti 1968 vaknade Europa till rasslet av sovjetiska stridsvagnar som rullade mot Prag. Alexander Dubčeks försök att reformera det kommunistiska Tjeckoslovakien skulle kväsas med våld. Flera andra Warszawapaktsarméer deltog i operationen, men inga trupper från grannlandet DDR. Östtyskland hade istället två fullt stridsberedda divisioner i beredskap i området sydväst om Dresden, där gränserna mellan Tjeckoslovakien, Öst- och Västtyskland då gick ihop. Deras order löd, slå ner varje eventuellt försök från NATOs sida att hjälpa Dubček-reformisterna. Politiska bedömare har länge antagit att det var historiska skäl förbundna med händelserna under andra världskriget som gjorde att DDR-armén inte sattes in mot Tjeckoslovakien. Den nya tyska rapporten om DDRs agerande under Pragvåren ger en helt annan förklaring. Rapporten visar hur skrämmande nära Europa var ett nytt storkrig. Den visar också vilka enorma risker sovjetledningen var beredd att ta för att skapa ordning i de sedan dess sammanfallna kommunistiska leden. NATO ingrep aldrig. På den punkten finns inga förklaringar att hämta i den nya rapporten. Men den allmänna historieskrivningen har hittills byggt på tesen att det var den västtyska militära underrättelsetjänsten som först märkte Warszawapaktens invasion i Tjeckoslovakien. Möjligen hade västtyskarna också kännedom om de två östtyska divisionerna. Det rör sig om mellan 30 och 40 000 soldater med tusentals fordon och vapen. Vetskapen om denna extrema fara i Sachsens skogar kan ha varit det som har fått NATO att spela en så passiv roll i dramat om Dubčeks reformer. Reinhard Krause, Berlin.
Den 1 oktober 1994. Det är snart 2 år sedan Slovakien bröt sig ur Tjeckoslovakien.
För snart 2 år sedan bröt sig Slovakien ur det gamla Tjeckoslovakien och nu hålls för första gången val i det nya landet och vår korrespondent Staffan Heimersson finns på plats.
Finklädda högtidliga gick idag på andra dagen Slovakiens 3,8 miljoner röstberättigade till val. För första gången sedan deras lilla land för mindre än 2 år sedan bröt sig ur Tjeckoslovakien och gav sig på jakt efter sin egen identitet och hur det politiskt och ekonomiska formar sin framtid. 50 partier registrerade, 17 på listor i den vallokal jag just besökte, 7 eller 8 med chans att komma in i det 150 mandat starka parlamentet som är en arena för häftiga inrikespolitiska bataljer. Och ur vilket perspektiv man än betraktar det, valet handlar om en enda sak, en person, Vladimir Mečiar. För eller emot, ska han komma till makten igen för tredje gången efter att ha sparkats 2 gånger. Mečiar har allt i sin biografi. Kommunist, men tidvis inspärrad som dissident. En ultranationalist, inte helt lätt i ett land som tidigare i historien aldrig funnits. Men han hetsar mot de 11% ungrare som sedan hundratals år är bosatta här norr om floden Donau. Bratislava var faktiskt en gång Ungerns huvudstad. Mečiar är gammal boxare och nu 52 år gammal. Visar han gott fotarbete, dynamisk, energisk. En diplomat placerad här i Bratislava kommenterade. Han får mig att tänka på Frankrikes Le Pen, en ohämmad populist. Han lovar alla allt. Sänkta skatter, mera hjälp till småföretagare, höjda pensioner, större offentlig sektor. Han ska riva upp de privatiseringar som den sittande regeringen gjort, men göra en ny omgång privatiseringar. Mečiars löftespolitik ger honom motvivelaktigt flest röster idag, men inte tillräckligt för att han enkelt ska kunna forma en koalitionsregering. Och frågan är om andra partier vill ha med honom att göra. Han är för de flesta en suspekt figur. Staffan Heimersson, Bratislava i Slovakien.
Slovakien, 2 oktober 1994.
Den slovakiske före detta regeringschefen Vladimír Mečiars parti Rörelsen för ett demokratiskt Slovakien vann en klar seger i helgens parlamentsval i Slovakien. Mečiar fick 35% av rösterna och väntas ta över regeringsmakten i spetsen för en koalitionsregering.
Den 16 maj 1995. Tjeckien.
Nu på morgonen så reser det svenska kungaparet och en delegation från hovet och utrikesdepartementet till Prag i Tjeckien för att göra Sveriges första statsbesök där. Ekots Östeuropa-korrespondent är redan på plats och tecknar här bilden av ett harmoniskt land.
Tjeckien, som för bara 6 år sedan var en utarmad grå kommunistdiktatur, har i år en statskassa med ett stort budgetöverskott. Det finns pengar över i socialvårdens kassor, arbetslösheten är mindre än 4%, levnadsstandarden stiger. Och den så ungdomliga huvudstaden är mitt uppe i en 3 veckor lång orgie av konserter, opera och ballett under den ljuva rubriken Pragvåren. Och här, över världens vackraste bro Karlsbron, över den forsande floden Moldau, väller turisterna fram och hör ett välvårdat men blint gammalt musikerpar sjunga tjeckiska folksånger. Och med tjeckiske presidenten Havel som ciceron kommer kung Carl Gustav och drottning Silvia eftermiddag att vandra här över bron. Värden Havel är dissidenten och dramatikern som ledde den samhällsrevolution som befriade Tjeckien och som president varje söndag i radio håller ett anförande till medborgarna och markerar att han fortfarande är nationens samvete. Men det är premiärministern, den 53-årige Václav Klaus, som håller i rodret när Tjeckien med flit och sparsamhet forsar in i västvärlden och med medlemskap i först och främst EU men också i NATO överst på önskelistan. Klaus brukar beskrivas som en manlig Margaret Thatcher, men hårdare i nyperna. Nyss varnade han i ett tal för socialiseringstendenserna i Västeuropa. Vi tjecker behöver amerikansk ideologi, amerikansk dynamik, amerikaners fria sinnelag för att stå emot de stundtals motsatta tendenserna i dessa dagar i Europa, sa premiärministern. Staffan Heimersson, Prag.
Tjeckien den 16 augusti 1995.
Till Tjeckien nu, alltså den västra halvan av gamla Tjeckoslovakien, som ju beskrivs ofta som mirakellandet i det gamla östblocket. En före detta kommuniststat som har bättre ekonomi än många västländer. Men miraklens tid är snart över, tror ekonomer som rapport har träffat i Prag. Nu väntar en period av strejker, inflation, ökande arbetslöshet.
Byggnader renoveras, avloppssystem och telekablar byts ut. 40 år av kommunistiskt stillastående ska nu sopas bort. Non-stop är ordet för dagen. Alla tycks jobba jämnt. Tjeckien har ett överskott i statsbudgeten, något som de tillsammans med Liechtenstein och Luxemburg är ensamma om i Europa. Ändå är arbetslösheten under 3%. Tack vare premiärminister Klaus så kallade folkkapitalism har tjeckerna förvandlats från lata arbetare till engagerade aktieägare. Ett sant mirakel. Men nu går Tjeckien in i en mer orolig period.
Domnívám se, že vstupujeme do tohoto období. Nedokážu říct samozřejmě přesně, jak rychle a jak velké budou tyto rozdíly nebo tyto nedostatky, ale bezesporu se vstupujeme do tohoto období.
Varningssignalerna är många. Underskottet i handelsbalansen växer nu månad för månad. Det beror till en del på ökad import och omvärldens handelshinder. Men den viktigaste orsaken är bristande konkurrenskraft. För trots låga löner och en undervärderad valuta har tjeckiska varor ändå svårt att nå ut på världsmarknaden. Privatiseringarna har ännu inte gjort företagen effektivare.
Those companies are not operating as a really private companies because they are controlled by investment privatization funds who are sending their representative as a corporate directors, but those corporate directors seemingly are maximizing their own income and not the profit neither of the company nor of the fund.
Kupongprivatiseringarna innebar i princip att regeringen gav bort andelar i statliga företag till medborgarna. De flesta investerade andelarna i allemansfonder. Men fonderna är svaga ägare som inte vågar fatta beslut om nyinvesteringar och personalminskningar. De flesta tjeckiska företag har alldeles för många anställda. Det har gått bra tack vare låga löner. Men nu kräver allt fler grupper lönelyft. I juni hotade järnvägsarbetarna med strejk. Inför det hotet fick de 10-procentiga höjningar. Signalen uppfattades snabbt av andra offentliga anställda. Strejkhot kommer nu både från sjukvårdsanställda och lärare. Samhällsmoralen undermineras också av en rad korruptionsskandaler. Privatiseringarna har inneburit att företag till ett värde av nästan 300 miljarder svenska kronor har bytt ägare. Förändringarna har genomförts av en handfull tjänstemän. Frestelserna har varit enorma. Och utanför den här krogen greps Jaroslav Lissner, chefen för det statliga privatiseringsprogrammet, en kväll i november förra året. Enligt åklagaren fick Lissner motsvarande 3 miljoner svenska kronor i mutor för att ge aktiemajoriteten i ett företag till en viss ägargrupp. Här släpps han ut ur häktet. Rättegången har ännu inte börjat. Tjeckien är svårt märkt av 4 decenniers vanstyre. Bara miljöskulden är enorm. Fortfarande är det 2 års kö för att få telefon. Städjobbet efter kommunismen har bara börjat. Fotograf Vladimir Beatus och Claes J.B. Lövgren i Prag.
Tjeckien och Sudettyskarna, 31 maj 1996.
För första gången som självständigt land går nu Tjeckien till parlamentsval. Landet är ekonomiskt och politiskt stabilt. Men förhållandet till grannarna Tyskland är inte det allra bästa. Den diplomatiska striden gäller främst Sudettyskarna, den minoritet som fördrevs från Tjeckoslovakien efter andra världskriget.
Den tjeckiska staden Osti hette förr Ausisch. Här var 70% av invånarna tyskar före andra världskriget. Den sudettyska befolkningen jublade när Hitler marscherade in 1938. Men efter krigets slut kom tjeckernas hämnd för nazisternas brutalitet och ockupation. På den här bron utförde tjeckerna en blodig söndag 1945 en massaker på tyskar. Och här i Osti avspeglas än idag det svåra förhållandet mellan tjecker och tyskar. För det var 3 miljoner sudettyskar som fördrevs från dåvarande Tjeckoslovakien efter kriget. Men den skulden vill Tjeckien idag inte erkänna eftersom Tyskland inte ersatt de tjeckiska offren för nazisternas grymheter. Den tjeckiska historikern Vladimir Kaiser har forskat i den här tabubelagda delen av historien som nu lett till frostiga relationer mellan Tjeckien och Tyskland, vilket utnyttjas i valkampanjen.
Wenn jetzt fehlen die gute Argumenten, dann findet man ganz billige Karte und diese Karte ist schon geprüft mit Erfolg und das ist Karte von Chauvinismus und Nationalismus, welche ist schon bekannt von vorige Jahrhundert.
Många av invånarna i Ost är rädda att sudettyskarna ska komma tillbaka och kräva sin egendom igen. Vi får känna av de fientliga stämningarna när folk tror att vi kommer från tysk tv.
Jo! Varom? Jag tror att det är
Vrahové a zločiny.
Zjistím
do prdele.
I den tjeckiska valkampanjen försöker nu det högernationalistiska partiet Republikanerna knipa poäng på den tyska frågan. Men även kommunistpartiet utnyttjar de nationalistiska